Ukadillas chef Pierre Tournay som hette på den tiden. Det blev inte mycket ro för de kvinnorna. Klockan 6 måste det vara mat igen. Och så gick deras tid. Med jobb i lagen och mat och till man och så vidare. Och sen kommer vi in på det här frågan om väd. Det var väd hit, det var en stor sak på den tiden. Det skulle brinna i spisarna nästan jämt, det var bara vinterhalvår. Men alla fick hugga ungefär 8-10 famnar väd ute kring i skogarna här. Men det skulle traktas hem, väden högs ju på förvåren. Men det skulle vara hemdragen till jul helst. Och det var inte så lätt. Det kanske var långt upp i skogen. Och det måste vänta på snö. Det måste komma snö innan man kunde köra fram den här vägen. Det var männens bekymmer i högsta grad. Att få fram vägen till jul. Och nu var det det att det var ett bra förhållande mellan bönderna här i kring och bruksfolket. Det gällde att skaffa en häst att köra fram den här vägen. Det fanns ingen telefon på den tiden. Det skickades muntliga bud ut i Försäter och till Holmes. Miltals kanske. Men på något vis ordnade det sig. Så vägen kom ju fram. Vad kan man göra? Det visade en väldigt brådska dagen som kom efter. Det var en skala magasinsdag. Där folk skulle ta ut säd. Det var så att bruksfolket hade den förmånen att till ett starkt lönstyrat pris köpa in väd eller ha råg eller korn. Hur mycket man fick köpa in, det har jag tyvärr glömt. Men det var så mycket kan jag säga att det räckte gott till bröd. Dessutom skulle alla barnen ha sin barnsäd. Alla barn i konfesten till 12 år hade ett barnsäd, antingen råg eller korn. Till en kvantitet som ungefär går upp till 80 liter på ett år. Det är ungefär ett mått. Det kan vara lite under och över också. Men det kommer närmare 80 liter på ett år. Det var fritt. Då kan man tänka sig den här magasinsgården här. Mina magasin. Den var full av kärror. Dragkärror och skottkärror. Det var packat hela gården. Klockan 7. Nej, 8 var. 8 öppnas magasinet. Det var magasinskararna. Det var 2 stycken för att möta upp. Så kom en bekollare på kontoret med en bok då. Då tänkte man anteckna hur mycket de skulle ta ut. Men då gällde det, jag var så nära jul. Då gällde det att tänka för sig vad man tog ut någonting. Man måste göra korngryn, man måste ha mycket malt. Allting måste tänkas noga efter så man inte tog för mycket av en sort. De var strandsatt alltså. Men jag klarade upp det. Och sen sa kvinnan och sin snälla, jag måste väl aldrig få långre måste råd, sa de. Då kan vi tillbaka nog julbröd. Långre måste råd, den väckt på lätt jord alltså. Den var inte möjlig att baka av. Det blev bara det gjorde ingenting alltså. Men ibland så hade de blandat de hälften långa måstråg och annan råg brukade allt. De hade inte annat. Och då blev det att för att få riktigt bröd till jul, alltså limpor, så måste de då köpa i affären rågsik. Det var en liten brådska att komma först ifrån magasinet där. Och ni kan tänka er en lång rad efter gatan här med dragkärror i en enda lång rad. och skottkärret åt sidan. Ner till kvarnen. Det var först till kvarnen så det var först Mala som heter. Och det var verkligen där. Och det var gällande att komma in till Mjölnan, heter Lind på den tiden. Men det var ett problem där också. Den här säden som man köpte alltså. Det fick man mala för halv tull som heter. Bönderna hade alltså dubbel tull. Men barnsäden, den där, det fick man ingen tull på alls alltså. Den var tullfritt. Och det gällde för mjölnaren att kunna räkna ut det där så att det inte tog för mycket alltså. Men Jonna Lind, han kunde nog sin sak. Så jag tänker att det gick bra. Ja. Som sagt var, det led mot jul. Det var nu i sista dagarna i november kan vi säga. Och skulle mycket, mycket göras. Men först kan man säga, det var jorden under tiden, kvinnorna i sina hem. Ja, den tiden, du kan alltid ha hand och beva en mattväv. Du skulle alltid ha försöka få en grannmatta till jul. Det var många mamma som gjorde det. Jag minns i mitt hem när mamma sa att vi ska ha en ny matta till jul. Och på den tiden fick jag färga trasorna. Färgas grönt och gult och rött. Och den där trasorna, de tvättade en gång så var den färgen borta. Men det var fint för en gång i alla fall. Ja, det var mycket jobb att i ett vanligt hem. Det skulle alltså spinnas ull. Det skulle stickas strumpor och det skulle skötas i lagorn. Att sköta lagorn, det var kvinnornas jobb. Karlarna hade väl knappast tid och kanske inte lust heller. Att det fanns arbete. Men just när man ser julen alltså. Då var det först, skulle det bara slakt. Och slaktarna där, det var en amatörslaktare kan man säga. Det var några som hantverkare och några smeder som på morgnarna klockan fem alltså, eller ett vilskift, kunde slakta grisarna. Och ni förstår, det var ett grisarnas dödsskri, det gick även nejden på morgnarna när de kom ut. Tänk, alla hade ju gris och skulle slakta ungefär omkring en 14 dagar alltså, alla. Så kom alltså slakta klockan fem, jag säger som var hemma hos oss. Och skulle vattnet vara färdigt, lövvattnet, allting skulle vara klart. Och griskraken han skrek förstås att klippas ut och slaktas. Och sen gällde det då för kvinnorna att ta vara på allting. Och de kunde nog allting också. Ingenting fick förfaras. Utan korv och allt och det fanns i jordens. Sen det stod det sista två, då var det brygden att bygga julöl. Det gjordes nog på de allra flesta ställen här i Lösta. Det fanns några få bryggstugor. Men i det flesta fall fick man brygga hem i de stora köken. På den tiden var det stora kök i alla bostäder som jag blivit avbarkade alltså. Och där släppas in kar och stora grytan på spisen till och en stor kast med ved. Brygden gjordes på natten. Bland i kring låg barnen och sov. Och även husvarden eller morgonen inte har gjort att jobba. Och kvinnan, husvarden, hon fick bara bryggerska. Och det var en tävlan att göra ett gott öl. Och det blev ju gott. Det kom in en säck malt som man gör så hög. Full säck. Men malt är ju lätt om det. Det gick åt till en brygg. Och det tog den ut en 25-30 liter verkligt öl kanske. Och sen en efterbrygg med svag dricka i stället som var mycket större. Det där brukt dem också en viktig för en sak. Och det var bakningen som kom senare. När man brygger öl, då får man liksom kallas vört, alltså dricksämne som inte är jäst. Och det heter ju Engeldag heter det vörtbullar, men det finns inte nu för tiden, det är bara skoj. Då fanns det vörtbullar. Men den vörten, den var så söt som man kunde med klibbar när man tog en direktska, mörkbrun. Det blev vörtbullar det, kan man säga. En dag under bakningen, en dag så bakas det ju vanligt hårt, grotlöst man säger. Du kan säga det att nästan alla hade bakugnar hemma på den tiden. Det fanns några få bagarstugor här, men det var inte många. Det var hemma för det mesta. Det bakade först grov stråbröd. Sen någonting som kallades för knäckebröd, som var vitt. Det var vetmjöl, det var hårt och otäckt, det var inget gott. Men sen då var det vörstbullar, och de var fina. Och den grepp, de gräddades på själva äveln, alltså, i ugnen, utan någon plåg. De var väldigt fula under botten och de var goda inuti. Och sen, det var nog inte så vanligt på den tiden att ha vetebröd över kaffe. Men till jul, då skulle det verkligen slå på stort. Och den bakas det. Man köpte alltid hem 10 kilo vetemjöl i affären, de allra flesta. Det var uppvägt i stora travar, vetemjöl. Det var 5 och 10 kilo. Och det bakas väldigt stora kakor så här, och vete och saffran. Det skulle räcka över julen, över nyår, 13 dagar och allting. Och det blev ganska gammalt. Hur skulle de förvara sitt bröd? Den tiden fanns inga skåp och grejer att förvara i. Nej, för råttor och sånt. Men nästan alla hade sådana stora grytor som med tre ben, för det vet du, det var 20 liter i, 25. I de grytorna förvarades brödet med ett lock över för råttorna. Det är klart, det var inget gott när det kom till 13 dagen, men vi var inte van med när vi gick upp heller. Det är ju klart. Man kan säga att jag känner till nästan att det var nästan lika i alla stugor. Det var inga stora utsvävningar, utan man höll sig ungefär samma gräns med bakningen. Så det var de där stotterna, och så gjorde de bruna pepparkakor, det gjorde alla. Och sen satt vita kakor som man hade gjort från salt i, det var otäckande. Mm. Och sen var det, jag skrattar. Sen var det såna här former som man mycket smör i. Och smör hade ju alla människor, så det kunde man göra. Jag kan säga det att om det var dåliga tid, men kring julen, och skulle det visas det att då fanns det verkligen i alla stugor, små som stora. Och grassalisterna, de fick ju dels färskt bröd av sina närmaste grannar. Dels fick de komma upp till herrgården och få en stor limpa sovrum av råg och en stor av vete. Och fick alla in i det här bryggstugan i herrgården. Så kom då julen, och för oss barn var det julskolan, det stora glädjeämnet. Den här skolsalen var ju dubbelt så stor då. Allting var en enda sal, alltså. Det här samlades det. Man var två stora julgranar, det var högt i taket, och ni har dem tagit under taket här också, säger jag. Vi stod i tre ringar så, småbarnen närmast och sen den här främman och sen andra föräldrar och bekanta i kring så långt den räckte. Så delades det ut till barnen först en väldigt stor, jättestor kringla. Den var väldigt stor och väldigt god. Jag bakade det här igång och brukade på ett sätt. Jag bakade det där. Han kan ju skratta, men kan tala om att den där kringen var så god. Så att Viola, min fru, fick baka en kring att med så länge hon levde. Och det kom in om det där. Ja, vi fick pepparkakor med äpplen. Och så fick alla barn en liten julklapp. Det kunde vara fällknivar åt pojkarna, hängslen eller nästukar och hörkelstyg åt flickorna. Ja, det var den tiden. Nu tyckte man att det är små saker för skratta åt, men det gjorde man inte då. Det var någonting mycket att få. Det lästes där några bibelord, men inte mycket. Det sjöngs några sånger och sen så var det inte mer. Det fick man inte sagt. Baron Karl, han satt högst uppe på det där en länstol. Jag fick någon gå runt och som nicka och tacka för den, men det var slut och hela raden och så gick runt. Julgranar hade de talat om. Gick vi och tog i skogen hur vi ville. Det kunde gå en hel dag att ha en julgran. Det var bara högg med granar och prova och sen tog vi nu bara. Och det var ingen som sa något om det. Det var tillåtet alltså. Julmorgon då, vi går dit. Då var gatan, det var marschaller efter hela gatan. På båda sidor om gatan, ungefär 20 meter mellan varje stolpe var det. Och när baron var hemma så var det runt trädgården så, med marschaller. Och man kom ifrån, då kan jag säga, från Långbrevej själv och såg gatan här. Det var en mycket vacker syn. Och alla stugor här hade julgranen tänd och rullgardiner uppdragna. För det visade så fint det var. Det var det, det måste vara så. Ljus överallt. Ljus uppe till och med och klockstapeln där uppe. Högst upp där verket står. Var det 8 ljus. Och jag minns, sedan jag tänker på det 10 år senare, jag fick krypa upp där i korsvarta mörker på den lilla stegen där uppe och tända ljus där uppe. Det var inte så lätt där, eller om det blåste och var kallt. Men det gick, annars satt jag inte här. Så att det var inte hårt. Ja, vi säger om julen, den gick ju. Kan man säga det att julotten brukar vara väl besökta förstås, det var de ju. Men det var så noga på den tiden och fick satt karlarna på högra sidan och kvinnor på den vänstra, och det var absolut, det var en tvär gräns där emellan. Och de kvinnor som hade fått barn, jag fick lov att sitta där inne i skrampbänkarna med det staket i kring. Så hade jag sett, ja det vet du, hur är det i kyrkan? 2 bänkar är det som ett galler då. Vad skulle de sitta?
Vad kallar du de bänkarna? Skranken?
Skranket sa de. Ja. Jo, det var ju det. Läraren så var på den tiden att först skulle man ge föra barn och föröka jorden. Men sen de hade gjort det så var det synd i alla fall. Och de tar så. Det är förlåtelse för det. Ja, det är mörka saker. Ja, men det var det i alla fall. Vi kom fram till 13 dagen och då var det också en fest för oss barn. Den festen hölls då naturligtvis här inne, men även i mellanskolan. Jag fick en kattekalas. Jag har läst i en bok nu att den bjöd på saft, men det är inte sanning. Det var verkligen äkta gott kaffe fick vi. Och fått riktigt kaffe på den tiden, när det var surrogat och allting, det var inte stort. Det var kaffe med doft i mellanskolan. Och då fick vi åka in här, då fick vi leka här. För det var inte synden, det var synd på julafton, men då var teckondagen var tillåtet. Då fick man leka. Vi kan väl lämna julen för tiden går kanske.
Jag frågar, när du hörde kvinnosidan och mansidan i kyrkan.
När det upphörde? Ja, när förståndet vaknade hos vanligt folk som tuntade det där.
När det vaknade förståndet?
Så småningom, men i min barn fanns det kvar.
Det fanns kvar?
Ja, jag sitter själv i skrankbänken mot min mor många gånger när jag var liten. Men det var inte bara de som hade barn, även de som kände sig i anden tryckta alltså. Och någon anledning kunde känna sig sämre. Jag kan säga att den här tiden var det en strid av kvinnomodet. Förr har vi haft en sån här svart silkeskalett. Alla. Sen låg en del skapa hatt. Och den fått vara finare. Men de stackars som fortfarande hade en chalet kvar, de satt i skantbänkarna.
Oj.
Ja, det är sant. De kändes alltså sämre, vad de inte var sämre. Det var religionens otäcka tryck på folk på den tiden. Gjorde så.
Jo, jag tänkte så här, en liten ögonblick. Och jag vet att Mille brukar vilja berätta först och så frågar vi sen. Kan vi göra så?
Så får du... Det är långt kvar.
Ja, då, men då samlar vi ihop alla frågor så får vi fråga dig sen. Så tänk på frågor.
Vi kommer efter nyåret då. Då blir det liv och rörelse i hela handelsborden. Då kommer kolkörarna i långa, långa rader. Tänk dig efter Blekhagen då, på andra sidan, ett kolhus där var den tiden. På båda sidor så var det en lång bom som man band hästarna. Och båda sidor var full med kolhus som kom hit. Det var massor. Och de kom tidigt om morgonen. De hade kört kanske ända från Holland nästan det, 2 mil. Och närmare. De hade fått gått efter en hund och kolhus. Och jag kan ju ta det med en liten historia när jag talar om kolen här. Två historier förresten. Det fanns ju de försökte fuska med det där. Och ha dåliga kol. En kolbuss är det, en stor korg, en lång korg alltså, det vet du vad det är. Vi kunde tänka att de hade bränder och stup som heter i botten så där. Och då hade kolmottagare som skulle syna varenda kolbuss innan de skärpte av det. Det var en bonde en gång, en mycket känd snålmänniska. Han visste att han hade en massa bränder i sig, att han var samhällskval. Så tänkte han, om jag köper karameller för 10 euro och ger den kolmottagaren karamellstruten först. Han blir snäll. Och det gjorde han, men han var hjälpte inte, han skärpte av, han fick avdrag under kolmottagaren. En annan gång var samma bonde, jag vill inte säga någon namn för det, han är ju död så länge sedan, men i alla fall inte. Han hade en pojk med sig som var så eländig, mager och eländig och förfrusen och hade gått där långt på. Och de kom in i affär till Gustafsson, handlarna så. Gustafsson var en snäll karl, human människa. Han gav pojken en påse bullar. Bullar gav 2 öre styck på den tiden. Men här ska du få, så han ser så frysen ut. Pojken gick glad in, han kom ner till bonden och räckte upp en av dem på sig. Han fick inte ha den kvar. Men då gick Gustafsson ut själv, handlaren själv, och gav den en ny påse. Det var en liten historia i marginalen. Men de här kolkörarna som kom, förfrusna och hungriga också, de kom in i affären. Affären på den tiden så var ingången på gaven i huset alltså. Där stod silltunnan alldeles så in till dörren. Och jag såg själv i mina egna ögon att man kunde ta en stor sill så här i tunnan och bara stryka av laken så här och åt den. Inte huvudet men det andra åt den. Bara stryka av. Ja, de dog inte av det. Det var tystnad. Jag får skynda på att hinna den. Alla längtar då att det är en lång vinter, att våren ska komma någon gång. Det var många som hade kor, alla hade ju kor. De såg att deras höförråd minskar mer och mer och tänkte, hur ska det gå om det blir en lång vår, vad kan korna få? Och jag vet, jag har själv sett det, att det fanns ställen där korna var så utmärglade så man fick släpa ut dem ur lagen. Ut där det fanns några gröna strån. Och där satt småbarnen och plockade grässtrån och gav sin kära kossa. Och det dröjde inte så här så länge hon började få resa sig. Och det är bittra minne. Det hände inte hos mig, men det hände hos dem som jag har sett i alla fall. Andra kor var ju ganska hurtiga att inte slut. Och det skulle alltid vara på söndag skulle korna släppas ut. Och då skulle folk vara med och en från varje familj och vakta korna för de stångas och de var så glada med byt allihop. Och de skulle fösas ut hela Norrgatan och halva gatan på Helbo skulle ut bakom kyrkogården. Och det skulle ni ha sett, det var en lång karavan, 30 kor, det var ett 50-tal minst. Och alla hade ju mättat 2 eller 3 kor nästa. Och det var en med från varje gård med ett ris och han skulle testa ut på den. Det är inte att en ska göra hela klass, utan det skulle vara en med från alla håll och måta sina kor. Det var någon roligt på den här vinsten där. Och korna kom hem och de hittade hem. Konstigt nog, och borta hela dagen. Men våren kom, och det var så mycket som väntade. Det var, som jag talade om och kommer till vidare sen, alla hade boställen. Och boställen innebar bland annat att de hade odlat potatisland. Alltså 8 kappland, ungefär motsvarande, ungefär 1000 kvadratmeter nu. Något snällt. Och de där potatislanden var inte på ett ställe, utan det var många små lappar här och där alltså. Min granne, Tegelborg, han hade 10 små landbitar i hagarna. Ni förstod vilket arbete att gräva runt alla dessa små land. Och gräva dem för hand, endast de stora landen kunde ha häst till. Det tog tid där. Men det var så. Och fast det var så gott om potatis här, de kunde få 15-20 tunnor varje höst. Men det var dålig sak att förvara dem, många frö. Och det var ont om sett potatis på vårarna här konstigt nog. Och det fanns ju inga att köpa då som här. Det var svårt att få sett potatis här i landet konstigt nog. Utan potatis med skära sönder. Ett potatis kanske är så stor så här. Då skar den sönder ett öga på varje bit alltså. Och det andra kallas en blindbit. Man kunde få 3 bitar av potatis. 2 som kunde sätta och 1 som antingen koka till, ja de kokade själv åt dem förstår jag. Ja. Så, men det blev i alla fall potatis på det. Men det var snett om det. Potatisen sättes och då måste bönderna hjälpa till igen och då kom de